Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspaningspodcast. Titta på samtidsfenomen, sånt som vi ser i våra flöden, saker som intresserar oss mycket just nu. Och så har vi lite mer personliga avsnitt ibland.
Yes.
Och idag är det frågeavsnitt.
Ja.
Det var länge sedan.
Ja, det känns bra att ha tajt kontakt med lyssnarna tycker jag.
Ja, verkligen. Jag håller verkligen med.
Och det kommer ju inte vara så här 4000 korta frågor och svar som i en lista, utan det här blir ju som en inkörsport i som ett vanligt Billgren Wood-samtal.
Ja, verkligen. Det kommer några jättefina frågor som jag supergärna vill prata om. Som jag tycker är spännande just ur så här trendspaningsperspektiv också.
Mm.
Så
välkomna!
Emma skriver så här. Fråga. Tror ni att moderskapet kommer att uppvärderas de kommande åren? Tänker att vi sett en väldig romantisering av just moderskapet på sociala medier. Exempelvis bilder på barn med rosetter i håret som bakar kakor, stylade amningsbilder etc. Samt att typ alla influencers som skaffar barn får betydligt fler följare och tjänar mer pengar. Samtidigt som vi ute i samhället ser lönediskriminering mot främst då föräldralediga kvinnor, ett vagt förakt mot kvinnor som gillar att prata om sina barn, restauranger som visar att man inte gillar att de inte gillar att man tar med sig barnen, att man är kritiserad om man går ner i tid för att umgås med sina barn på grund av tänk på din pension. Alltså, tror ni att stämningen angående moderskapet på sociala medier kommer att smitta av sig på verkligheten, eller är främjandet på internet kanske bara ett symptom slash motreaktion på verkligheten?
Jättespännande.
Superspännande.
Verkligen. För det här är ju verkligen att sätta fingret på någonting som vi har pratat om lite tidigare. Eller vi i alla fall touchat vid det här ämnet. För det här är en av mina favoritfrågor. Det här med glorifiera livet på Instagram. Och att kurera livet. Och du och jag har ju pratat ganska mycket privat om hur vi ser att det här kanske kommer ske. Men vi har liksom vad det här kommer leda till för människor. Men vi har inte, det har vi faktiskt inte pratat om här.
Nej, precis.
Men det som jag tänker på, för att jag ser verkligen en stor boom i romantiserandet av moderskapet, av hemmalivet, av myset, av gemenskapet. Det är väldigt mycket att man skriver att man är tacksam. Och väldigt mycket vackert, och man bakar ihop och man plockar blommor ihop och tittar på den här lilla skrutten. Den, vad den är underbar när den sover, och det är liksom barnen är änglar och jag är en fantastisk, det är sån mjukhet och liksom värme, och det tror jag kommer sätta en press på oss att vi kanske inte känner att vi är så ärliga mot oss själva.
Jag känner också att det finns en moderskapet i kombination med en så här otrolig harmoni, att det lyfts fram som någonting som både är möjligt, eftersträvansvärt, och att det är någonting som folk har, vilket också gör att jag tror att många känner att det är väldigt långt ifrån deras verklighet. Men det jag tycker mest intressant är de som visar den här bilden av det harmoniska liksom föräldralivet. Jag tror att de är nog de som mår allra sämst i det här.
Exakt, jag tror att de blir utbrända.
Jag tänker så här, hela världen just nu, i sociala medier, i det vanliga livet, i politik, i mat, i feminism, i moderskapet är otroligt så här polariserat. Vi är så polariserade just nu.
Mm.
Vi har så himla få gråskalor. Man är antingen vänster eller höger.
Mm.
Man är ond eller god. Man är kaosmamma eller Karin Larsson.
Mm.
Men nästan allting är ju egentligen ett mellanting.
Mm. Och olika varje dag. Ja. Ena dagen kan ju verkligen vara Karin Larsson.
Mm.
Och så är andra dagen inte det.
Nästa dag är liksom de här roliga stripsen med folk som så här, lägger upp, vad heter hon? Hej livet.
Ja.
Som gör de här otroligt roliga teckningarna.
Ja,
när det är så här, man sitter på toa och bara försöker scrolla lite på Instagram samtidigt som man har 5 barn som står och så här bankar på dörren.
Mm.
Det är så här, talande för hur jag tror att väldigt många faktiskt har det.
Och jag tror inte att det här är något, eller jag tycker inte att det är viktigt eller så här, att alla måste visa alla sidor, att man har någon form av skyldighet till någonting, för det tycker inte jag. Jag tror bara att de som är som du och jag, att man är prestationsdrivna, man nöjer sig inte förrän det är perfekt, man är jättesjälvkritiska och allt sånt där. Vi får det ju väldigt tufft för att man kämpar på för att bara visa det där perfekta hela tiden. Och jag tar med oss i det här för att jag tror att det är viktigt att vi pratar, att vi är en del av det här.
Absolut.
Jättemycket.
Gud, ja, verkligen.
Precis som säkert många som lyssnar. Det här är ju inte någonting som är så här vi och ni, utan det här är ju alla tillsammans som är del av, i samma liksom, gröt, eller man ska säga. Alla påverkas ju av det här. Men jag tror att det blir väldigt kämpigt att känna att man måste prestera med sitt liv.
Mm.
Och det gör ju att vi tappar bort vårt jag och vad vi egentligen gillar och mår bra av.
Mm.
För allt som är vackert och fint och perfekt ska delas med sig av och det ska bedömas. Och då klart man kan kortsiktigt bli glad av att säga yes, där satt den bilden. Mm. Eller vad härligt det ser ut att vi har det. Men i det långa loppet så tror jag att vi påverkas ganska mycket av det där i att vi på något sätt tappar bort lite av vad vi egentligen känner.
Mm.
Så vår egen kompass, det kan jag känna efter 11 års bloggande, att jag är ganska bloggstörd.
Mm.
Att jag glömmer lite vad det är som egentligen gör mig glad och sådär ibland.
Mm. Så tror jag att många känner, oavsett om man liksom haft en blogg i 11 år eller om man bara är en vanlig person i livet, att det är så himla lätt att man ser sitt liv så mycket utifrån hela tiden. Och att vi är så dåliga generellt på att landa i oss själva och verkligen känna efter hur det känns för just oss.
Mm.
Och när man inte gör det, det är som att vi har gjort en tankevurpa också. För att äkthet är ändå någonting som vi alla kan, de flesta av oss kan enas om just nu, är någonting som både är viktigt, att det är någonting som vi verkligen så här premierar. Jag tror inte att äkthet är en fluga som kommer att försvinna någon gång snart, utan jag tror att vi verkligen har landat i, efter flera decennium av någonting som har varit ganska så här onaturligt, så tror jag att hela vår vår varelse har landat i att så här, men gud, vi mår ju verkligen inte bra av det här. Vi behöver liksom ta ett steg i en mer så här sann riktning. Men då har vi liksom gjort en tankevurpa också där vi dels känner att det äkta är jätteviktigt, och sen så delar vi med oss av våra liv, men vi vill fortfarande göra det på ett sätt som är så här estetiskt tilltalande eller som känns rätt utifrån alla de här olika parametrarna från det här Karin Larsson-livet. Liksom. Och det är då vi inte längre kan leva med att den här äkta bilden vi visar, att vi själva vet att den är oäkta. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Jag tror att den där känslan av att porträttera sig själv som en person som man inte är, eller ett liv som man inte lever, att vi mår alldeles för dåligt för att göra det just nu. Mm. För på grund av så som världen ser ut och vad vi värderar, så är det också det mest liksom... det blir som att begå våld på sig själv på något sätt. Mm. Att leva ett osant liv.
Och det är ju som vanligt kvinnorna som hamnar i det här. Mm. Och också moderskapet som redan är en ganska utsatt roll, tycker jag. Att det är så skört med moderskapet. Mm. Jag tänkte på en grej, alltså en grej som bara så här symboliserar moderskapet för mig. Mm. Som jag fick en flashback om häromdagen.
Mm.
Det är att när jag efter min operation, som var jättestor och jättejobbig och tog lång tid.
Mm.
Efter det uppvaket, jag hade ju så här spinalbedövning. Det gör ju att man kräks som en galning och mår jättedåligt i uppvaket och tar lång tid. Efter det, när jag liksom hade vaknat till och de rullar ut mig från uppvaket in i hissen och tillbaka till mitt lilla rum där hela min familj sitter och väntar, så säger en sköterska som rullar, hon försöker ju bara vara snäll.
Mm.
Hon säger så här: din lilla son har längtat efter dig.
Ja. Och då känner du bara att du har varit borta från honom.
Ja, det är det enda jag känner då.
Mm.
Jag säger bara: snälla, säg inte så.
Mm.
För jag får för dåligt samvete.
Mm.
Så att jag har inte ens rätt att opereras för att liksom kunna överleva.
Mm.
Och att vara borta från honom. Så otroligt brutal är moderskapet.
Ja, och skammen som moderskapet bär med sig för oss alla är ju enorm att bära. Och det är den skammen som gör att vi mår så dåligt när vi känner att vi visar upp en bild av våra familjer som inte är sann heller. För det är både en skam mot sig själv, men jag tror också att det är så här en skam mot sina barn.
Mm.
Och den är ju, den kommer ju väldigt, väldigt nära inpå att inte vara genuint så där lycklig som man tänker att man borde vara i liksom föräldralivet och sådär.
Mm.
Och jag tror att det är därför det också känns så himla svårt att ta när man får de där frågorna om att gå ner i tid för att det påverkar ens pension till exempel.
Mm.
Alla sådana saker, man blir så sliten. Alltså man känner ju sig så sliten att man inte kan vara överallt på något sätt.
Mm.
Och det är så otroligt svårt att känna att man är den i familjen som ensam ska bära hela det här oket. När du opererades var ju Lynn med Pontus.
Mm.
Han har inte saknat dig. Han är ju med Pontus.
Mm.
Han är ju med sin pappa. Mm. Och för många, de allra flesta, så är man ju inte ensam i sitt föräldraskap. Och även om man är en singelförälder så är man oftast inte ensam i sitt föräldraskap heller. För då hittar man, eller då kan jag verkligen rekommendera i alla fall, att man försöker hitta andra personer att knyta in till sin närmsta familj.
Mm.
Det kan vara en vän, det kan vara ett syskon, det kan vara en annan förälder som är i samma situation som en själv. Och jag tror att vi måste så här bredda vår bild av inte bara moderskapet men av föräldraskapet och se det som en så mycket mer så här delad börda. För att annars kommer vi kvinnor gå sönder.
Mm.
Vi kan inte vara allting för alla hela tiden.
Nej.
Och för oss själva.
Och det ska se perfekt ut också.
Ja, och så ska det se fantastiskt ut och man ska vara tacksam.
Mm.
Och det där är så här, du hör ju själv, det är ju en ekvation som inte, och det ska vara äkta. Det får inte vara fejkad lycka.
Jag är så stressad.
Nej, men det är så, det är omöjligt.
Ja.
Jag tänkte på en så rolig grej häromdagen. Som jag minns inte vart det var jag hörde, men det var i relation till cheerleaders. Där var någon som pratade om ett så här, liksom en saying som man har i cheerleading-världen.
Mm.
Som är inte fake it till you make it, utan fake it till you feel it.
Mm.
Och den tyckte jag var ganska spännande.
Mm.
Att inte bara så här, liksom, fejka det tills det blir så där perfekt eller man blir så där lycklig. Mm. Utan att bara fejka det tills man känner sig lycklig.
Hela vägen. Men du, jag tror att det är Pontus livsstrategi.
Fake it till filet.
Yep. Det är därför han alltid är glad.
Ja, han har en positiv liksom outlook på världen.
Och min är, feel it till you break down.
Feel it tills alla har breakdown.
Exakt. Feel då kan jag till känna Pontus. Lite luft.
Feel it till Pontus.
Testa
breakdown.
Pontus as hard as you can for many, many years.
See how long you can be married.
Kul att det går att skratta åt i alla fall.
Oh, gud.
Men tror du att moderskapet kommer få en annan roll eftersom den har fått en ny roll i sociala medier?
Jag tror att vi kommer att gå ifrån den här otroligt konservativa bilden.
Ja.
För att jag märker ju redan nu att den börjar kännas mer och mer omodern.
Ja, jag känner också det. Och jag tror att det är som vanligt för kvinnor och mödrar ute. Det är asjobbigt och jättesvårt och vi blir nedprioriterade och utförsäkrade och ensamma och sådär. Mm. Det är som det typ alltid har varit. Men i sociala medier så går det så starka trender.
Mm.
Det har varit så mycket, fest, beach, resor, se världen, dyra väskor. Mycket sånt i sociala medier. Så det är klart att det kommer en ny tid när man vill titta på någonting annat. Då vill man titta på en skör Valmo i en treårig flickas hand i en liksom skrynklig linne romper och framför en dahlia trädgård i en ljuvlig liksom. Ja, men hela den man vill ha, eller någonting mer rejält, att det ska vara så här, ett hus på landet och hela familjen på till och det går höns och det är så här, gud vad friskt och härligt. Det är långt bort från Dubai liksom.
Mm.
Men det där finns ju parallellt. Och det ena är ju en glorifierad bild av tiden innan barn. Mm. Och det andra är en glorifierad bild av tiden efter barn.
Mm.
Så att egentligen är väl ingen av dem i en liksom vardagsliv för någon människa.
Nej, och jag tror faktiskt att vi liksom kommer se tillbaka på de här åren som har varit nu. Om ett par år. Men som att vi liksom så här, pendeln slog för långt åt ett håll.
Mm.
Att vi måste liksom backa lite grann. Och jag tror att bara att man har den typen av samtal som vi har nu visar att vi redan har börjat vandra på den vägen. Liksom. Mm. Att det går inte längre. Mm. Ska vi ta nästa fråga?
Ja, ska jag läsa den? Då kommer en fråga från Therese. Ni pratar ofta om att välja glädje och self-care. Men tror ni att vi kommer få se mer av det motsatta i och med klimatkrisen? Alltså ifrågasätta den tillgänglighetsbias som leder till att vi lever på i vår egen privilegierade bubbla och istället få mer av care for all, världssamvete. Hur tänker ni själva kring det? Till exempel, ser ni till att informera er fortsatt om bränderna i Australien eller gräshopporna i Kenya med flera länder, eller är ni mätta på nyheterna? Lyssnade på ert avsnitt om ångest igen. Skulle vara så intresserad av att höra Sofias perspektiv på hur hon tänker på att hon har varit sjuk. Hur hon tänker på den perioden av sitt liv. Hur hon känner inför det. Hur hon tagit sig vidare. Och om hon känner sig som en kongruent person idag och vad som i så fall bidrar till det. Är också nyfiken på vad ni säger till era barn om era sjukdomar och om ni oroar er för att påverka / smitta era barn på något sätt.
Mm. Mm. Två jättespännande frågor.
Ja, verkligen. För att det där tycker jag också är jätteintressant.
Mm.
Det här med att vi är såna allaktivister idag.
Och
i och med att vi hoppar mellan hjärtefrågor så mycket, så kanske vi är dåliga på att verkligen sätta oss in i problematiken och långsiktigt hålla fast vid det och ta reda på mer info när inte löpen är kvar.
Mm.
Det säger väldigt mycket om hur snabbt vårt informationssamhälle är idag.
Verkligen, och jag tycker att bränderna i Australien är en så tydlig, det är en så, liksom, det är en så bra och konkret sån här exempel att utgå ifrån, för det brinner ju fortfarande.
Mm.
Men det är ju, finns ju inga löp längre på
svedda kalor. Nej, nu är det ju corona som vi pratar om.
Mm. Exakt, och det kommer det vara ett tag och sen så kommer det komma någonting annat. Mm. Jag tycker det är superproblematiskt att vi har så kort attention span. Mm. Jag tror att det är vår tids liksom pest.
Mm.
Att vi inte orkar sätta oss in i någonting genuint. Mm. Eller hålla oss fast vid det. Jag tror att det är det som kommer göra... Det är liksom det som gör att Trump kan bli president. Men jag... Och antagligen blir det 4 år till. För att vi orkar inte hålla fast vid någonting. Vi går bara vidare. Det är liksom clickbait... rubrikernas tidevarv.
Men jag tycker inte att man bara kan skylla på sig själv. Jag tycker det är så himla viktigt vad man säger till andra.
Mm.
För jag tycker mig se en väldigt stark trend om att vi på något sätt tvingar andra att engagera sig och tycka och ta ställning.
Mm.
Att vi ser ner på människor om de inte uttrycker sig kring någonting. Mm. Och det blir ju att putta på det här.
Mm.
Vi måste ju sluta kräva av varandra att ta ställning.
Mm.
För att man själv ska kunna känna efter vad man faktiskt tar ställning för och tycker och känner och drabbas av.
Mm.
Det är till exempel inte så konstigt att du drabbas extra hårt av bränderna i Australien.
Nej.
Och därför är det ju jättebra att det är någonting som du håller kvar i.
Mm.
Men om det då om ett litet tag händer någonting annat så kommer ju någon säkert säga till dig, har du ingen åsikt kring det här?
Mm.
För det är så det funkar på internet idag. Mm. Jag tycker det är ofta väldigt bra när Sandra Beijer svarar på sån här kritik i sin blogg. För hon är ju ganska bestämd.
Mm.
Och när folk tycker att hon ska liksom säga vad hon tycker i olika frågor, så säger hon bara nej.
Mm.
Och jag älskar det.
Mm.
För det finns ingenting som gör att vi kan kräva av varandra att ta ställning hela tiden.
Nej.
Och det är fullt mänskligt att inte alltid känna någonting.
Nej.
Och att man faktiskt kan ändra sig och byta åsikt. Och det är någonting som vi verkar glömma idag.
Mm.
Och vi på något sätt klumpar ihop alla människor som inte... Det är som att om man inte säger rest in peace till en kändis som har dött på Instagram så ogillade man den människan. Mm. Och det har blivit så att vi alla på något sätt måste sätta vår markering i olika frågor. Vem hejar du på i frågan om det versus det?
Mm.
Och jag blir så stressad av det.
Mm.
Och det gör verkligen att jag tappar min egen inre kompass till.
Sofia, vi är sponsrade av Bosch och deras fantastiska köksmaskinserie 6.
Oh, så himla härligt. Alla som lyssnar, det här är ert tecken att börja baka bröd. This is your sign. Mm.
Jag tycker att vi tillsammans med serie 6 från Bosch tar tillbaka den enkla, mysiga helgfrallan.
Ja, oh, det är så trevligt. En grej som gör att man faktiskt kommer vidare i sitt brödbakande med Bosch Series X köksmaskin. Det är ju alla de här otroligt bra tekniska funktionerna som är som en lilla krycka. Till exempel så finns det ju smarta sensorstyrda program. De känner av när degen är färdigknådad, så då behöver man inte stå och fundera på själv. Sen har den ju också en slags 3D-rörelse som det liknar helt vanlig handknådning. Så att degen blir verkligen perfekt exakt varje gång. Mm.
Jag älskar att den är så rejäl och stadig och att den har en integrerad timer och våg. Så att man kan, om man verkligen gillar att baka till exempel, så är det ju underbart, för då kan man väga alla ingredienser i bunken. Så man behöver inte ha en extern våg. Så man kan göra det här perfekta bakandet med serie 6.
Nu är det jättemånga som snart kommer ta examen. Man kanske flyttar hemifrån. Då är det här den perfekta saken att önska sig. För inte bara att det är 100 dagars prova hemma garanti med fri returrätt, så är det också 10 års motorgaranti på Bosch serie 6. Och prova den i 100 dagar, då vet man ju, ja, den här var perfekt för mig.
Ja, det är så bra. Kolla in hos Power, för där kan du läsa mer om serie 6. Och där finns den faktiskt att köpa redan nu. Tack Bosch!
Tack Bosch!
Sofia, vi har Tradera med oss i podden.
Våra älsklingstradera.
Favoriter Tradera. Nej, men alltså, jag kommer ju leva ett liv vid sidan av Tradera. Jag tänker alltid på Tradera. Kan jag sälja den här på Tradera? Jag är sugen på att köpa någonting på Tradera. Mm. Jag har dem på min axel som en liten påminnelse om att man ska köpa cirkulärt.
En sån sak som många tror med när man köper saker på Tradera kontra när man köper saker nytt i affären, det är ju att det är så mycket lättare att köpa nytt i affären, för då kan man bara lämna tillbaka om det inte blir bra.
Just det.
Och därför har ju Tradera lanserat Resell.
Just det.
Det är den smartaste funktionen som jag tror att de har släppt överhuvudtaget. För det här tar bort hela den oron.
Mm.
Köp någonting på Tradera, få hem det, känn så här, oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Den var större, den var mindre, den var inte så som jag trodde. Nej, men då är det bara att resälla den och använda den funktionen. Så läggs den upp igen på direkten, utan något jidder och krångel överhuvudtaget.
Precis, annonsen är ju redan uppladdad. Så man klickar bara på sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Så säljer man vidare det som man har köpt med samma annons.
Precis, det är helt utan nojighetsdelen av att köpa saker som inte är fabriksnya längre. Det är precis så som vi behöver, det är precis den här typen av konsumtion som vi behöver mer av.
Tradera är så smarta, för de lyckas verkligen ta bort, om det finns någonting kvar som är tveksamt kring det här cirkulära liksom marknadsplatstänket, så lyckas de hitta en lösning även för det. Så snart finns det ingen ursäkt kvar, utan det är bara, ska du köpa något, kolla alltid Tradera först, och är du färdig med något, ja men då är det bara att sälja på Tradera.
Så himla bra. Tusen tack, världens bästa Tradera.
Tack Tradera. Vad jag liksom drabbas av och känner bara en prestation utifrån ett utifrån perspektiv.
Mm.
Att man måste säga rätt och tänka rätt, och på den 8 mars måste man skriva något om kvinnor, och på att det på något sätt har blivit ett, att internet har kommit som en virus och tagit över våra tankar och känslor i olika frågor och satt ett schema på hur vi ska känna, när och var och hur och på vilket sätt.
Men det är lite som att så här, informations möjligheten till att ta del av en oändlig mängd information har gjort att aktivism har liksom gått från att vara någonting som man krävde av sig själv, att man levde på ett visst sätt, faktiskt levde på det sättet, att man gick ut och demonstrerade, eller att man liksom, det var någonting som kostade dig någonting i liksom i engagemang eller ansträngning.
Mm.
Aktivism idag, det handlar om att kräva saker av andra, men ingenting av sig själv.
Nej.
Och där blir det fel.
Mm.
Och jag tycker visserligen att det finns liksom definitivt en ett värde i att försöka väcka liksom en bred uppmärksamhet. Men för att göra det på ett trovärdigt sätt så behöver man faktiskt ha engagerat sig själv också.
Mm.
Jag tänkte på det i WordPress, som våra bloggar ligger i.
Mm.
Kan man ju se vad folk när man ser folks kommentarer, så kan man till exempel klicka på IP-numren. De syns ju inte utåt.
Nej.
Och där kan man ju till exempel då se om ett och samma IP-nummer, alltså en och samma person, kommenterar under många olika namn.
Mm.
Och det är någonting som, jag gjorde det i morse nämligen, och såg en person som har kommenterat ganska vast under typ 4-5 olika namn.
Mm.
Jag vet att det här har hänt dig nyligen också. Och det är ju någonting, alltså det säger så mycket om vår tid. När man har så mycket att säga och så mycket att kritisera att man inte ens kan göra det under ett och samma namn.
Mm.
Att det räcker inte ens med att vara en och samma person för att göra det.
Man har så mycket starka åsikter att man själv inser att det inte är hållbart att bara jag tycker så här mycket.
Mm.
Så jag måste dela upp mig i många personer.
Mm. Och bedriva diskussion med mig själv.
Ja.
Där kan man ju verkligen prata om det här med hur bra man mår då. Utifrån att vara sann mot sig själv eller inte.
Men du vet ju, jag gjorde ju det här igår då.
för att jag fick en ganska några stycken ganska otrevliga kommentarer.
Mm.
Så då ville jag titta om den här personen var en återkommande person.
Mm.
Och då insåg jag att den här personen har också kommenterat under en av mina inlägg där jag efterlyser saker till folk. Mm. Hjälper dem att hitta sina käraste ting.
Mm.
Så inte bara kan man kommentera under massa olika namn för att lämna syrliga kommentarer, utan man kan också helt byta identitet och vara en varm och härlig person som vill ha hjälp av resten av bloggläsarna för att hitta någonting och verkligen dela med sig av sin person.
Mm.
Och det tycker jag säger så himla mycket om att man inte har någon aning om vad man har varandra på internet.
Nej.
Det är lätt att vara aktivist på internet men inte behöva visa någonting själv som man engagerar sig i alls. Så, och det där vet ju vi. Det där lärde vi oss när vi var på Svenskt Tenn och pratade med forskare från Beijerinstitutet som berättade att enligt forskning så är ju det bästa sättet att påverka människor att visa gott föredöme.
Mm.
Inte att påpeka på hur dåliga de är.
För det, att det faktiskt leder till större förändring.
Större förändring om man visar gott exempel än om man påpekar andras uselhet.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt inspirerande och hoppas verkligen på en framtid där vi kan hålla fler tankar i huvudet samtidigt och vågar engagera oss i någonting som vi brinner för. Också vågar hitta egna intressen som inte, ja, men som kommer ur passion inifrån.
Mm.
Jag tror också att vi har ju levt i en individualistisk tid så länge att vi har börjat blanda ihop att vara egocentrisk och att ha ett jag. Att på något sätt att ens vilja utforska sina egna intressen och inte bara self-care utan sin liksom inre människa och vad man gillar och vem man är, att det på något sätt skulle vara negativt. Och det förstår inte jag riktigt, för att man måste väl ha det på något sätt på banan innan man kan dela med sig av sig själv till andra och framförallt påverka andra eller inspirera vidare. Och med det sagt så tror jag att vi absolut framöver kommer ha ett större vi-perspektiv i allting vi gör. Men kanske och förhoppningsvis inte under en lika hård kommunikation som vi har haft senaste åren, tycker jag har blivit en otrolig skillnad.
Verkligen.
I diskussionsklimatet. Och framförallt hur folk diskuterar inom grupper där man ändå tycker typ likadant. Att man nästan vill nedmontera varandra istället för att gå ihop och göra Pick någonting.
Ja. Jag tror också att det här som du var inne på med att, så här, att våga inte engagera sig i vissa saker för att man inte förstår eller känner att det är någonting som man står för, att man tycker olika.
Mm.
Alltså alla tycker ju faktiskt inte likadant.
Nej.
Och att våga liksom vila i det och vara i det är en del av, utan att för den saken skulle se ner på dem som vill engagera sig.
Nej.
Utan att låta så här, den här gruppen får blomma i sitt intresse.
Mm.
Jag kanske inte tillhör den gruppen, men jag tillhör den här gruppen.
Mm.
Här kan jag, mina åsikter, få blomma. Det är en del av det här all care.
Mm, det tycker jag också. Och en grej som jag tycker vi har tappat bort, det är nyfikenhet.
Mm.
För det finns inget utrymme för människor som inte är kompletta idag. Man måste vara färdig, utbildad, ha stenkoll, ha 100 argument, vinna diskussionen. Man måste vara någon form av übermensch.
Mm.
Och det gör ju att nyfikna människor sållas bort.
Mm.
Och det är ju ändå vårt starkaste. Liksom. Ja, men kan saker drivas ur lust och nyfikenhet så kan man ju göra jättemycket förändring, tycker jag. Så det måste vi ju börja öppna upp lite för att man inte är så hård mot. Och folk som kanske missförstår eller men att det måste lite snällare klimat, tycker jag, vore
verkligen
väldigt bra för alla i slutändan.
Mm.
Den andra frågan då, den var ju riktad till dig framför allt.
Mm.
Och då kan vi väl berätta för alla som inte vet att det handlar om när du hade anorexi, antar jag.
Precis.
Eller är det när du hade hjärntumör?
Nej. Jag tror att det är anorexin. Vilken av
det här kartoteket?
Kartoteket av konstiga saker som har hänt i mitt liv. Ja, Gud, den tiden är mitt livs mörker.
Mm.
Och det värsta som har hänt mig, absolut. Och jag vill inte på något sätt så här glorifiera det och säga att jag har lärt mig så mycket av det eller att jag är tacksam för den tiden, för det är jag verkligen inte. Det skulle vara att liksom banalisera vad det var för någonting som hände. Men det har gjort mig till en mer tillbucklad människa. Och jag tror att det finns en styrka i att vara det också.
Mm.
Jag tänker på den tiden som oerhört sorglig och ledsam och skamfylld. Om jag tänker på hur jag mådde då, så var det jättemycket skam. Men jag tänker också att jag idag är helt liksom symptomfri. Jag känner mig helt frisk från själva ätbeteendet. Men jag tror att jag har ett mörker i mig som ibland kommer fram på andra sätt.
Och det tror du bottnat ur det? Eller är det att sjukdomen var symptomet för...
Ja, för att grejen är så här. Jag blev inte sjuk för att... Jag slutade inte äta för att jag ville bli smal. Jag slutade äta för att jag var så ledsen. Och liksom panikartat besviken på vad min pappa och jag hade för relation. Att jag var så... Att den inte var vad jag hade trott att den var. Och det är ju någonting som man får bära med sig sen i resten av livet också. Det är ingenting som försvinner. Det är ingenting som vi heller har löst. Utan vi har bara valt att stänga det kapitlet och gå vidare.
Mm.
Så att, och den saken finns ju såklart kvar.
Mm.
Och sen så var jag så ledsen över att det var så. Så att jag inte klarade av att tänka på det. Och då började jag istället tänka på att inte äta mat.
Mm.
För det kan ta upp hela ens varelse.
Mm.
Det kan bli så stort så att det inte finns några andra tankar. Och det liksom blev... Jag tappade kontrollen över det jättesnabbt. Mm, och så tog det sitt egna liv liksom. Som sen tog flera år att bli av med. Men det finns ju såklart ett, liksom, en del av det här som också grundar sig i att jag har en så här, ganska dålig självbild. Att jag ganska ofta så här, ser ner på mig själv. Och har ganska dåligt så här, inte självförtroende, för jag ger mig ändå in i saker och ting.
Mm.
Men om jag upplever att de inte blev helt perfekta, eller till den nivån som jag förväntar mig att jag ska prestera på, då har jag så svårt att se det som en så här isolerad händelse.
Då ser du det som din pappas liksom bekräftelse och kärlek. Ja,
att, så här, att liksom inte värd.
Ja, men om du alltså, inte uppenbarligen, presterar tillräckligt så kommer din pappa inte älska dig.
Ja, men verkligen. Eller så här, om jag inte presterar tillräckligt så är jag inte värd att älskas av någon.
Okay.
Framförallt inte av mig själv.
Nej.
För att om ens förälder inte ens älskar en, vem fan ska jag älska ändå?
Ja.
Och den sitter ju såklart kvar på ett sätt. Liksom. Sen så har jag blivit bättre på att hantera det. Och idag kan jag liksom ha det där. Men det betyder inte att jag får sån panik så att jag måste sluta äta.
Nej.
Och det finns ju ett visst mått av... att jag tycker det är väldigt intressant det här att prata med om att liksom vara... att vara den man, och vara konkurrent, att vara, att man är den personen utåt som man är inåt.
Mm.
Och det tycker jag verkligen så här sätter fingret på hur det är att vara en ätstörd person, oavsett om man har anorexi eller bulimi eller om man hetsäter, att det är så himla mycket det som är en stor del av skammen i det, är att man gör saker och ting i hemlighet, att man gör saker när folk inte ser, som är så långt ifrån den liksom bilden av sig själv som man vill visa utåt, och att man mår väldigt dåligt av det. Och har man just anorexi så kommer man liksom, då kan man inte hålla på så himla länge. Men om man till exempel har bulimi eller om man hetsäter, nästan ännu värre, då kan man ju hålla på med det jättelänge innan, innan man behöver söka hjälp.
Det där med skammen är ju också väldigt ihopkopplat med barndomen. För du var ju ganska ung när du var sjuk, väl?
Och tonåring.
Ja, för jag kommer ihåg, jag hade ju en, inte alls en liknande sak, men som ändå, när man hör dig prata om skam så, så gör det ju, jag tror att alla blir väl träffade av det. För det är någonting som vi alla känner igen. Och att det är någonting man framförallt inte vill att ens barn ska känna någonsin. Nej. Men som man på något sätt, det kom med att växa upp, tänker jag. Men jag hade ju en Tova, har jag berättat om den?
Nej.
Det här är så banalt också i sammanhanget.
Nej, men jag tycker att det är så intressant.
Ja, men när jag gick i femte klass, tror jag det var, och i efter, alltså efteråt kan man ju analysera det här som att jag var helt nyinflyttad Stockholm, och vi hade flyttat då till, från ett så här mysigt gemenskapshem, där vi i familjen var i fokus, till en våning på Östermalm, och nu skulle pappa bli känd. Liksom, att det var sån stor förändring för hela familjen. Så började jag få en tova i håret som liksom bara blev värre och värre. Och till slut, istället för att be om hjälp eller någonting, så satte jag bara upp håret i en knut. Och sov med den knuten, duschade med knuten. Och varje gång jag skulle gå och duscha så var ju så här mamma och pappa, ja, men tvätta håret också. Och jag bara, Och att det var mycket lögner kring det där. Och att det tog jättelång tid. Och att det var så otroligt mycket ångest. För till slut kunde jag liksom ta bort tofsen och knuten satt bara kvar. Det var bara en enda stor dreadlock liksom. Och en dag efter många, många månader, jag tror att det nästan var ett år, så satte pappa mig ner i hörnrummet utan att säga ett ord, vilket också är, säger så mycket, och började kamma ut den där bollen av tova, som var, det var ju hela mitt hår, så det blev ju inte så mycket kvar, men det var verkligen en otroligt sorglig situation som var väldigt jobbig. Och jag tänker på det där med, i frågan så var det ju också så här, hur man är mot sina barn i det där. Och undrar om vår generation, att det kanske är the silver lining för oss i vår generation. Att eftersom våra föräldrar, deras generation, hade svårt att kommunicera om känslor. För att deras föräldrar aldrig hade gjort det med dem. Det var liksom första generationen där man på något sätt kanske skulle säga älskar dig till sina barn. Så här, jag säger ju det 400 gånger om dagen. Alltså, vet du, man sitter ju och andas in i sitt barns mun. Alltså, du vet, det är verkligen på ett så här, nästan obehagligt sätt. Så, att vi kanske kommer ha lite mer koll på det där. Eller vad tror du?
Jo, jag tror verkligen det.
Jag hoppas det.
Nej, men jag tror att det är så här symptomatiskt för den här förändringen, att vi än sitter i en podcast med liksom hur många lyssnare som helst och berättar om det här. Det säger så mycket om hur vi som generation hanterar, att vi får den här frågan. Att vi ens reflekterar på det här sättet. Och jag har ju ingen rädsla i mitt liv som är större än att jag skulle smitta mina barn med den ätstörningen. Det är ju på riktigt saker som kan hålla mig vaken på natten i ren och skär liksom skräck. Men jag tror att för att jag är så pass medveten om det och så pass liksom genomtänkt i hur det är att vara sjuk och se det så snabbt i andra människor.
Mm.
Jag har ju två saker som jag har så här otrolig känslighet mot.
Mm.
Som jag vet typ innan folk vet det själva.
Mm.
Och det är om de är gravida. Jag ser det på, i ögonen på folk.
Mm.
Och jag ser om man är ätstörd på något sätt.
Mm.
Alltså jag ser det, och det tror inte jag är unikt för mig. Jag tror att för många som har varit ätstörda så har man en så här otrolig känslighet mot det.
Mm.
För man läser mellan de raderna.
Mm.
Och det finns ju en, liksom, så här, forskning säger ju att en av de så här starkaste faktorerna som kan motverka att man utvecklar ätstörningar är ju att man är en familj som äter tillsammans.
Mm.
Och att man samtalar vid matbordet, att man är närvarande.
Mm.
Att man inte sitter med olika skärmar eller att man, utan att man pratar med varandra.
Men det har jag tror jag sagt det i podden förut, men enligt i alla fall en psykolog som jag har pratat med, så är det de två enda sakerna man som förälder typ behöver göra.
Mm.
Det är att äta tillsammans och fråga hur deras dag har varit.
Mm.
Gör man det så är man liksom hemma.
Mm. Det är en så himla bra så här målbild att ha i sitt föräldraskap, tror jag.
Mm.
Att försöka vara så pass liksom närvarande. Och har man inte möjlighet att äta middagar tillsammans, så kan man äta en frukost tillsammans. Eller att man har, att man skapar liksom, man gör
det sin familjs rutin.
Precis,
fall.
Mm. Exakt. Och att man hittar det som är, liksom, är görbart kring den biten på något sätt. För folk jobbar ju skift och många jobbar senare än barnen behöver äta. Och, men då får man väl liksom så här hitta saker på helgen, eller så här, man har ett mål att jobba mot i alla fall. Men jo, men absolut, jag är jätterädd att jag ska smitta mina barn med det. Men jag tror att sannolikheten att jag kommer göra det är väldigt låg. För att jag har den liksom uppmärksamhet, de känselspröten är liksom hela tiden ute. Och jag jobbar aktivt för att det inte ska bli så.
Mm.
Men en annan sak som jag också behöver jobba på är ju just den här självkritiken.
Mm.
Och om jag kan smitta mina barn med den istället. För det är en större sannolikhet att det sker. För det är jag ju inte färdig i ännu.
Men man kommer ju smitta sina barn med någonting dåligt.
Absolut.
Jag känner att, herregud. Och det tycker jag kan summera lite. Att så här, det är klart att vi, det är också en del av föräldraskapet.
Mm.
Och moderskapet.
Mm.
Och mänskligheten. Att man kommer göra saker som man får ångest för inför sina barn. Och man kommer visa känslor och man kommer visa sin personlighet.
Mm.
Och det gör ingenting.
Nej.
Och det gör vi alla. Och man är inte ensam om det.
Exakt. Problemet är inte problemen. Problemet är hur man hanterar problemen.
Mm. Gud, vilket härligt, fint och närvarande samtal tycker jag.
Mm.
Och jättefina frågor från er.
Mm, verkligen. Det var ju jag tror vi får ta en till.
Ja, för det har kommit så många. Om några veckor får vi ta en till frågepodd helt enkelt.
Precis, för det är också många som är mycket mer tipsiga.
Ja, folk vill ju prata om så här, hur inreder man en funkis? Vi bara, håll tillbaka, vi ska prata om mörkret. Men det kommer också.
Det
ni vet
också.
Ju hur den här podden är. Det är högt och lågt.
Mm,
så vi hörs snart igen. Och vi ses så länge på vårt Instagramkonto Bill Greenwood.
Det gör vi.
Okay.
Ha det så fint.
Puss, hej.
Hej.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Och välkomna tillbaka till Sibylla, där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare.
Ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.